Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ja, vi borde absolut fundera på varför vi i så fall låter, om det är 200-300 barn, vara försvunna utan att vi granskar dem. Och för mig är det helt irrelevant vad de barnen har för nationalitet.
Alltså jag vet inte riktigt, Alice, du lever i underlandet.
Ja, jag vet att du tycker det. Ja,
nej, men det går inte att förneka. Här har du ju fakta, Jenny presenterar fakta. Det är flera hundra barn, flyktingbarn, som försvinner utan att någon lyfter ett finger.
Jo, vad har jag du sagt om det? Jo, att det är ett problem.
Ja, men då så, men du kan inte förneka att det är problem att det görs skillnad på barn och barn.
Jag tycker att du ska lyssna på vad jag säger.
Medierna ska alltid granska makten. De ska inte liera sig med den. Det och det finns det gott om exempel i medier idag.
Det håller jag helt med om. Vi pratar om problem oavsett konsekvens.
Så gör ni faktiskt inte.
Det är min inställning att det är så det ska vara. Sen är det naturligtvis upp till andra att bedöma om vi klarar det eller inte.
Jag menar, du anser att de inte klarar
det? Jag började skriva om de här frågorna för 6 år sedan. Och jag har blivit stämplad som det ena med det tredje. Nu sitter Socialdemokraternas partisekreterare och säger det jag har sagt i 6 år. För ett år sedan så borde vi ha problematiserat vad en fri migration som det var under 8 år med alliansregeringen gjorde med en väldigt generös välfärdsstat. Vad gjorde det ändå? Då smällde ni upp 100 glada kändisar som är för humanism. Alla är för humanism. Det är inte det människor är oroliga för nu. Det är ett samhälle som håller på att splittras och som håller på att få en etnifierad underklass. Och det borde vi alla vara allvarliga.
Debatten som den förs idag syftar inte till att vara nyanserad. Den syftar till att vara dogmatisk och polariserande. Mm. Och det leder till att vi får en väldigt svartvit bild av både de utmaningar som finns, men också av det faktum att Sverige är ett land där vi är oerhört toleranta, där vi har fantastiska möjligheter att ta oss fram. Men det finns ett pris till det, och det är att vi behöver anstränga oss mycket mer än de som givetvis är födda här, har kontakter och så vidare.
Och jag förstår ju att du säger det. Jag ska också berätta för våra lyssnare runt om i landet att du står här, du är väldigt vacker, du är väldigt välklädd, du är akademiker, du är jurist, du är vit, du är kristen, du är europé. Och då kanske man också har en världsbild där rasismen inte är en vardaglig upplevelse eller ett sår eller ett trauma som man bär med sig.
Jag tycker att det är ett väldigt fördomsfullt sätt att säga. Därför att det enda du gör är att du betraktar mig utifrån. Och det är rasism. Att betrakta någon utifrån och att inte lyssna till den berättelse som jag har. Som handlar om ett väldigt hårt arbete för att komma dit jag är idag. Jag har inte fått någonting gratis. Och det är när vi först tror att allting kommer gratis. Då är det lönt att lägga sig ner och dö. För att vi kommer aldrig lyckas.
I vanliga fall så har vi vår ljudproducent Ashkan här. Mm-hmm. Och han skulle säga att det finns vissa regler som man måste följa. Man får ta fika, men du får aldrig tugga och prata samtidigt.
Nej, det brukar jag inte göra.
Och inte prata med
vad är det för gäster ni brukar ha?
Mest högerdebattörer.
Okay, det är såna där nyrika som inte kan uppföra sig.
Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Vad roligt att ha dig här, Alice. Var kommer du ifrån nu?
Hemifrån kommer jag nu.
För du har ju din Substack, eller hur?
Ja, exakt.
Så du kör hemifrån liksom?
Ja. Jag jobbade ju mycket hemifrån när jag bodde i Göteborg. Eller bodde i Göteborg, jag bodde delvis i Göteborg. Och pendlade från Stockholm. Och då var jag ju hemma. Och det var ju före pandemin. Och då trodde man ju inte att man kunde driva tidning på distans. Men det kunde man ju uppenbarligen. Men nu driver jag då Klartext. Som är en publikation där jag gör politiska analyser, det jag har gjort länge nu, i klartext då. Så att inga såna här liksom, där man inte tar en fast ståndpunkt, utan jag försöker vara tydlig med vad jag tycker och säga det jag tycker och mena det jag säger.
Men hur upplever du skillnaden mellan Substack och när du skriver i någon tidning till exempel?
Jag började ju skriva, jag hade mitt första vikariat som ledarskribent sommaren 2010. Och det har ju hänt väldigt mycket med den branschen sedan dess. På den tiden var ju byline-bilderna ganska små och det var mycket äldre män som hade såna roller. Och sen så hände ju någonting, och sociala medier gjorde ju också att man kunde ta med sig sin läsekrets från olika tidningar. Så att jag hade ju ett vanligt jobb på den tiden. Men jag skrev i Aftonbladet och i Svenskan och sådär. Och då kunde jag ju ta med mig och bygga upp en läsekrets som sen har varit väldigt lojal. Och följt med mig. Nej, men jag har ju jobbat med liksom vanliga saker. Jag har ju varit lobbyist och opinionsbildare.
Ja, det är ett vanligt jobb.
Ja, det är ett vanligt jobb.
Jag tänkte du var förskollärare.
Jaha, nej, jag är utbildad jurist.
Aha, okay. Så att, nej, det hindrar ju inte att man har jobbat som förskollärare.
Inte. Nej, verkligen inte.
Karin Göpblad är ju både förskollärare och jurist.
Ja, det är det.
Är det sant?
Mm. Visste jag inte. Mm. Nej, men jag har gjort praktik på förskola. Och så har jag... Ja. Nej, men så att det hände ju någonting där kring 2015, tror jag också. Jag kommer ihåg att det gjordes ett reportage i... Gud, vad hette den tidningen? Jag vet inte om den finns kvar längre.
Men Bulletin.
Vad sa du?
Bulletin.
Nej, inte den. Jag minns inte vad den här hette, men då var det i alla fall en stiliserad bild på några ledarskribenter där vi var målade som rockstjärnor. Där man liksom just skildrade hur opinionsjournalistiken hade fått en helt annan roll. Och från att det kanske hade varit mer politiskt neutrala kommentatorer, så blev det just ledarskribenterna som fick komma in i Aktuellt och sådär och kommentera mer. Och det var ju i samma veva som jag började på GP. Så att det har varit en intressant resa då, från de här små byline-bilderna till att det ett tag ju var Anna Dahlberg på Expressen, Tove Livendal på Svenskan och jag på GP. Så att relativt unga kvinnor som tog över de här posterna som då hade varit ganska mansdominerade tidigare. Men jag har nog aldrig varit förberedd på att det jag skulle ägna mig åt skulle vara publikt. Som sagt, utbildad jurist och tänkte att jag skulle jobba som diplomat. Så att jag hamnade ganska långt från det.
Men om vi backar bandet lite. Mm. Du började på Aftonbladet, eller?
Nej, jag började... jag gick ju Stureakademin i slutet av min juristutbildning. Och efter det så gick jag Svenska Nyhetsbyråns skribentskola, första kullen. Och det gjorde att man exponerades mot en rad tidningar som då prenumererar på deras ledare. Och det var så jag hamnade på Gotlands Allehanda sommaren 2010 som sommarvikarie.
Okay.
Och sen så var jag en sommar på Svenskan och sen var jag kolumnist i Aftonbladet. Nu minns jag inte när det var, men det måste vara precis innan jag började på GP då.
Men var du höger då? Eller hade...
Jag har alltid varit höger.
På Aftonbladet? I akademin, då är man höger.
Ja, men alltså, har den Aftonbladet...
Nej, jag har inte varit på ledarsidan där, nej, utan jag var som fristående kolumnist. Okay. Mm. Ja. Och då hade de några högerspöken som alibi för breddens skull. Mm.
Mm. Men du har ju varit nu nästan på de flesta medierna.
Mm. Idag skriver jag till och med på DNs ledarsida som oberoende kolumnist.
Det vart ju
det
jävla...
Ja, eller hur?
Det vart väl ett jävla ramaskri när du skulle börja där, va?
Ja, det verkar vara det varje gång jag börjar någonstans.
Jag såg, var det på Twitter jag bara följde och såg att det var många som till och med sa upp sitt prenumeration, va?
Jag vet inte om det var så många som gjorde det, men det var många som i alla fall använde det som ett påtryckningsmedel.
Vad är det som är så hemskt med dig och dina tankar?
Ja, du. Jag kommer ihåg när jag började på GP och det också blev ett väldans tumult. Som så här i efterhand var det bästa som kunde hända. För det gjorde ju också att jag kunde rekrytera personer som faktiskt ville göra det som jag hade anställts för att göra. Jag hade ju ett väldigt tydligt förändringsmandat från ledningen och ägaren. Men då kommer ihåg att jag läste någon kommentar någonstans där någon frågar så här, men varför är det sån uppståndelse? Hon är ju så himla mellanmjölk. Hon har väl aldrig skrivit något liksom märkvärdigt så. Mm. Så att det där är ju väldigt beroende på var man själv befinner sig. Men Adam Tveiman då, som jag rekryterade och som sen blev min efterträdare när jag hade slutat. Han och jag brukade skämta om vad som skulle hända om vi bytte namn på våra artiklar. För vi tyckte exakt likadant. Men han var ju en god liberal som kom från Liberala ungdomsförbundet. Och jag var ju då liberal konservativ kvinna, invandrare som kom från Stockholm till Göteborg för att sätta ledarsidan på kartan med stora pärlörhängen. Otroligt provocerande. Och det intressanta är att under de åren som jag var där, då granskades ju GP:s ledarsida. DN gjorde ju någon granskning och det finns en sån här vänster...
Men hade inte sossarna någon tidning som ägnades enbart åt?
Ja, exakt. Fyrvaktaren.
Men så var det då, ja.
Ny Tid heter det. Det är någon sån här LO-ansluten finansierad. Jag minns inte riktigt hur det hängde ihop. Men i alla fall, som bara granskade våra artiklar och som räknade hur många artiklar på varje ämne som gjordes. Och sen så kom de med en stor rapport. Och det blev en debatt på bokmässan. Alltså det var helt bisarrt. Sen slutade jag då 2019. Och Adam driver exakt samma linje. Och ingen bryr sig längre. Så att det säger någonting om hur mycket som är avsändaren och hur lite som är innehållet. Och nu när Daniel Suhonen och jag har ett program i SVT så är det också väldigt tydligt att från min sida så tycker folk att det är ett jättebra initiativ. Man tycker att det är viktigt med samtal mellan meningsmotståndare. Man tycker liksom att han är en hygglig prick även om man tycker att han har fel ideologiskt. Mm. Följer man det som står på hans sida när han delar våra program eller inför eller till och med det faktum att han kände sig nödgad att liksom förklara varför han har det här programmet med mig, då är det ju en helt annan ton. Då är det liksom, varför ska du legitimera henne och varför ska du ge henne en plattform? Till saken hör att det var min idé och jag som ville ha med honom. Så är det någon som har gett någon en plattform så är det ju kanske omvänt. Men det säger någonting om det dåliga självförtroendet som vänstern har. Där de tror att de kan inte vinna debatter med goda argument. Utan deras enda sätt det är ju genom att inte ta debatten. Eller genom att tysta de inte tycker om. Och idag så är ju det som jag drev på GP:s ledarsida som var så otroligt kontroversiellt. Ja, det är ju sånt som Socialdemokraterna tycker. Men att vara före Socialdemokraterna, det är kostsamt i Sverige.
Känner du att du har vunnit idag?
Alltså jag kommer ju alltid att beskrivas som kontroversiell. Och det tycker jag är beklagansvärt.
Jag undrar hur det känns.
Ja, jag förstår att just du undrar det.
Ja.
Nej, men ja, jag fick ju rätt. får man väl säga. Sen är det ju skillnad på att ha rätt och att få rätt.
Förlåt, rätt i vad då?
Nej, men i de analyser som jag gjorde av politiken och som jag har gjort under liksom, drygt ett decennium. Sen som sagt, ja, jag kommer ändå att beskrivas som kontroversiell. Och det kommer alltid bli uppståndelse när jag får ett nytt jobb eller ett nytt uppdrag. Därför att det är väldigt många som uppenbarligen tycker att det är väldigt problematiskt med någon som har andra uppfattningar. Och istället då för att bemöta mina argument och vila i att man har en egen uppfattning och en egen agenda och en egen ideologi, så blir det ju de här personangreppen och det blir... men det visar väldigt tydligt på att man känner sig underlägsen.
Men är det inte mest på grund av att nu bryr sig inte vänster om yttrandefrihet så mycket? Det är mer höger som gör det. Det är en sak. Och också, jag uppfattar att höger tycker att vänstermänniskor är lite korkade eller retarded. Men vänstermänniskor, de tycker att höger är onda. Och det är också en till sak. De förstår inte varför de skulle prata med höga människor.
Nej.
Alltså att man har bestämt sig att vi har ju rätt egentligen.
Ja. Mm. We're the good with good guys.
Ja, så varför ska vi liksom ge en av apokalyptens fyra ryttare? För visst var ju du en av dem.
Ja, jag var en av dem.
Det var du, Arpi,
PM Nilsson,
Ålafiskare
och Anna Dahlberg.
Och Anna Dahlberg, precis. Mm.
Mm-hmm. Aftonbladets ledarsida utnämnde dem till.
Är det sant?
Ja.
Ja. Nej, men så här, jag tror att det som gjort mig alltså så här, jag och Anna Dahlberg hade ju exakt samma uppfattning i migrationsfrågan. Men hon beskrevs ju aldrig som ond. Det gjorde inte PM Nilsson heller. Jag tror att skillnaden låg i att jag inte bara liksom pratade om eget ansvar, jag pratade om integration ur ett värderingsperspektiv. Min stora synd var ju att jag också sa att borgerligheten måste göra upp med SD. Jag tror det är värre det än allting annat jag har gjort.
När att sa du det?
Ja, det sa jag ju det där 2016 kanske.
För du var tidigt ute och jag bara sa, vad är det hon säger egentligen? Ja. Är hon SD? Mm. Så tänkte jag, kommer ihåg, jag reagerade på det där. Mm.
Och jag gjorde en krass kalkyl som handlar om att jag såg att om inte borgerligheten kan göra upp med SD, då kommer ju Socialdemokraterna för alltid att styra. Och alliansen tillkom ju för att man ville bryta den socialdemokratiska makthegemonin. Och sen så kom SD in i bilden och omöjliggjorde den konstellation som tidigare hade funnits. Och jag menar, det här är ju vad Socialdemokraterna i alla tider har gjort. De har sett till att de kan regera. Mm. Och det här blev ju också ett sätt, hela den här brunsmetningen, hela den här... Det här väldigt upptrissade samtalsklimatet är ju ett resultat av att Socialdemokraterna också vet att den dagen borgerligheten kan regera med SD så blir det svårt för dem att komma tillbaka till makten. Alltså det är inte svårare än så. Jag tycker inte om SD. Jag tycker SD har ett otroligt problematiskt förflutet. Samtidigt så har SD gjort analyser som har varit korrekta och... Och därmed så tycker jag liksom att man kan inte... Den taktik som vuxit fram i Sverige, som ju också högern var en del av, det är ju en vänstertaktik som handlar om att man inte ska prata med meningsmotståndare. Jag tycker det är en ganska dålig taktik, och det är en taktik som har lett till att SD har vuxit. Så att det har ju varit väldigt kontraproduktivt om man nu ville få dem att minska. Och... Men jag tror att det är min värsta synd. Som invandrare så ska man liksom inte bjuda in SD i värmen. Jag ser inte som att det var det jag gjorde. Jag tycker man ska skapa politik utifrån de problem man vill lösa. Och i de frågorna som är aktuella så gör ju SD och borgerligheten samma analys. Alltså ser jag inte det problematiska. Men det borde jag ha gjort i ett identitetspolitiskt tidevarv.
Förutom det uttalandet, minns du något uttalande genom åren som du gjorde, som du tänkte så här, ja men det där är väl common sense, och så blev det världens storm när du väl hade gjort det eller skrivit det?
Ja, alltså det värsta drevet, om man ska kalla det så, som jag har varit med om, det handlade ju om att jag i valet 2018, förutom då att säga att borgerligheten ska göra upp med SD, så sa jag också att vänstern använder förintelseöverlevande för att liksom stärka sina positioner anti-SD. Och jag använde ordet...
Svårt för dem nu dock.
Ja, det kan man
säga. Har
gjort
fram till det.
Och då använde jag ju ordet bulvan. Och med det menade jag ju inte att de förintelseöverlevande själva skulle sätta sig i den situationen. Utan jag menade att vänstern använder deras berättelser och deras oro och deras liksom, perspektiv på ett maktstrategiskt vis som inte handlar om någon omsorg om varken den judiska levande befolkningen eller den döda judiska befolkningen som dog i förintelsen. Och bakgrunden till det var att jag och min man kvällen innan jag skrev den artikeln satt och tittade på Schindlers list, som vi inte hade sett sedan vi var liksom unga, och blev väldigt, väldigt berörda på nytt. Och då kände jag i den kontexten som var där då med Hedi Fried och den diskussion som pågick att jag ville liksom göra ett statement där, att det här är förfärligt hur man utnyttjar de här berättelserna för egen vinning. Och det där resulterade ju i en rad helt bizarra artiklar där jag utmålades som...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Antisemit, förintelse, liksom...
Förnekare.
Nej, inte förnekare, men det var otroligt obehagligt. Och det ledde ju också till att en lektor, tror jag han var, vid Göteborgs universitet startade ett upprop med sin universitetsmailadress där han då skulle få mig avskedad från min tjänst på GP.
Vad var det han hette? Jag intervjuade honom efteråt. Nu kommer jag inte på namnet.
Nej, jag kommer inte heller på namnet. Men i alla fall. Och det där var otroligt obehagligt. Och det var obehagligt just eftersom jag ju jobbade med liksom Adam Sveiman, som är liksom barn till, jag vet inte om det är förintelseöverlevande, men de har i alla fall liksom råkat väldigt illa ut historiskt i Polen och Ukraina och så. Peter Hjörne, Noami, det var liksom hela redaktionen kryllade av personer som jag hade rekryterat och hade stor respekt för. Och jag tog väldigt, väldigt illa vid mig. Och det är också lite pikant att det är nu, i dessa dagar, när antisemitismen återigen visar sig väldigt tydligt, så är det ju inte jag som inte står på judarnas sida, svenska judars sida. Utan det är ju den vänster som som jag petade i deras liksom svaga nerv, som ju är de som inte har kunnat hålla rent varken i sina partier, i sina rörelser och bland sina väljare.
Vi hade Anders Lindberg här för ett tag sedan, och han erkände ju ogenerat att liksom i varje given artikel han skriver om så försöker han hitta ett narrativ som är kopplat tillbaka till 30-talet. Kommer ni ihåg det?
Hur kände han det? Var det du som sa det till honom?
Ja, men han erkände ju egentligen, eller jag sa det, att allting kopplas till 30-talet. Och han sa ju att det var ju så de gjorde. De skapade den här
berättelsen. Eller frame, eller vad han kallade det.
Ja, exakt. Ja. Men mig vetligen så har ju han själv nästan behövt överge den narrativet nu. Okay. För jag ser inte några artiklar.
Nej. Det är väl lite svårt att prata om 30-talet när de egna väljarna skanderar judehat på gatorna. Det är väl lite...
Ja, det finns också identitetspolitik även där. Så det finns vit antisemitism. Den är dålig.
Men inte om det kommer från...
Nej, om det är mer...
Nej, men så är det nazister så har man alltid liksom något att enas kring. Men det visar ju också på hyckleriet i det här. Och det visar ju på exakt det jag skrev. Att man använder en historisk erfarenhet som är och borde vara unik för att göra egna politiska poänger. Det finns inget genuint engagemang. Och det är liksom... Ja, den fas som vi befinner oss i och alla de masker som har fallit under den här hösten och som också nu faller när man ser att det blir ingen fascistisk stat av att borgerligheten har SD i sitt regeringsunderlag. Det är tvärtom Socialdemokraterna som tycker att man ska visitera människor utan misstanke för att de har gängattribut. Det visar på att det är väldigt mycket av det som har varit vänsterns retorik som nu faller samman. Man kan inte längre prata om 30-tal utan att ta avstånd från sina egna. Man kan inte längre använda SD som en mobilisator för att liksom samla de som är kritiska. Det kommer krävas någonting helt annat 2026. Den här retoriken har sprungit ifrån dem, och det säger jag äntligen, för det har varit så antiintellektuellt och korkat.
Får jag bara ställa en följdfråga kring det här när du skrev den här debattartikeln kring bulvaner och så. Var kritiken att, eller liksom reaktionen var att förnekelse, eller var det så att du hade så pass rätt att det var så jobbigt för dem och därför så reagerade de som de gjorde? Vad var liksom argumentet utifrån det du skrev?
Nej, men argumentet var att jag var cynisk och en liksom kallhamrad idiot. Som
ja, det fanns ingen
liksom...
saklig argumentation.
Det var väl ordet bulvan där man hängde upp sig väldigt mycket
såklart,
på.
Ja, men såklart. Man hittar någonting att hänga upp sig på. Det var ju så här i sammanhanget korkat av mig att använda det ordet eftersom det har en juridisk innebörd som liksom kan tolkas på det sättet.
Poxy, men kanske hade varit bättre eller något.
Vad sa du?
Poxy eller
ja,
något sånt.
Eller liksom att man bara utnyttjar.
Ja.
Men å andra sidan så var ju det ändå en text som lästes av en rad personer som är judar och ingen reagerade. Det säger också någonting. Och jag tror att det är många vänsterjudar som kanske var kritiska mot det jag skrev som idag gör en annan bedömning. Och det är också många som har hört av sig sedan den 7 oktober och sagt att de har liksom varit vänster i hela sitt liv och känt en stark aversion mot SD. Men efter det som har hänt så känner man inte längre att det är en borgerlig regering som kommer hota den judiska minoritetens möjligheter att leva i Sverige. Utan de strömningarna finns någon helt annanstans. Och det är ett, tror jag, väldigt jobbigt uppvaknande för många människor som just har sett vänstern som moraliskt högstående, som goda. Det är ju den bild de själva gärna odlar, och det är en bild som tyvärr också borgerligheten har accepterat och därmed också blivit medberoende i det här. Att man, att man hela tiden vill ha vänsterns
välsignelse.
Välsignelse, ja, exakt.
Är borgerligheten fega?
Nej, men borgerligheten har ju ett mindre värdeskomplex.
Med andra ord, ja, de är fega.
Alice, du har jobbat med Moderaterna och deras idéprogram.
Ja.
Vad är din erfarenhet från den tiden? Är det här att de är fega? Eller vad var för lärdomar du drog från den perioden?
Nej, men ingen anständig människa vill ju utmålas som rasist. Alltså om man ser vad rasism och nazism och fascism har inneburit i historien, så är det klart att ingen som inte är det vill utmålas som det.
Men varför blir folk tjej?
Vad sa du?
Varför blir folk tjej?
Nej, men alltså så här, det är väl rimligt att man bryr sig. Det är en fruktansvärd anklagelse.
Ja.
Problemet är att man från vänster använder det för att just tysta. Jag kan inte tänka mig att Anders Lindberg tycker att jag är en fascist.
Nej.
Nej. Utan det är någonting han säger, det betyder ingenting. Men det gör någonting med både orden och historien och också samtalsklimatet.
Jag tänker så här, när man jobbade som polis ute i förorten, och de flesta var ju med utländsk bakgrund, var och varannan man stoppade och bötfällde, då var man ju rasist och man kunde inte låta bli att skratta åt det. Men det var inte så, man behövde inte göra så stor grej, för man visste ju om att man inte var rasist.
Alla vet ju om att det bara är en grej att säga affekt.
Och då tänker jag så här, när man vet om det och inte göra, alltså det blir enklare att hantera när man inte gör så stor grej utav det, tänker
absolut,
jag.
Absolut, absolut. Men det kräver ju ett...
Att man är lite fascistisk.
Nej, men det kräver en integritet och ett självförtroende. Och det kräver någonstans att man inte är rädd för vad andra tycker. Att man inte låter andras bild av vem man är övertrumfa den egna bilden av vem man är. Och jag tror att när man i en svensk kontext så länge har varit synonymt med liksom undantaget, det som är sämre, Socialdemokraternas antites, då är man också på något sätt liksom en del av ett system där man roterar kring den socialdemokratiska solen, och det finns liksom en stark tendens inom medier, bland kulturpersonligheter, att luta åt vänster. De sätter bilden, och då alltså alla människor vill ju vara omtyckta. Men att som politiker ha det... Vad sa du?
Av vänstern.
Nej, om vänstern är den som sitter på makten att definiera vad som är gott, det så kallade problemformuleringsprivilegiet, då är det ju ändå i deras värld som man rör sig, om man inte tar tillbaka den makten att definiera vad som är gott. Vad är rättvisa? Vad är solidaritet? Så länge man ger dem rätten att säga vad det är, ja, då blir man ju alltid, då hamnar man i underläge. Och det tror jag har varit liksom, det är en viktig lärdom, att eftersom Socialdemokraterna inte har några principer mer än makten, och de kan ändra sig från att liksom utmåla något som rasistiskt, oanständigt, omoraliskt, till att nästa dag föreslå exakt samma sak, och då är det ingen som reagerar, för då kommer det ju från rätt avsändare. Det är ju en läxa till borgerligheten att sluta bry sig om vad de säger. För de bryr sig bara om makten, och det är det misstaget som jag tycker borgerligheten har gjort, att man har varit så låst i det här liksom, vad ska de säga om oss? Ja, men skit i vad de säger om oss.
Är det ett lite psykologiskt spel det där?
Jo, för absolut.
Det här att man inte blir omtyckt av någon, det är ju väldigt mycket, om man sätter sig i en situation och så är alla jättearga på en och hej och hå. Men fortsätter man köra sin linje, så efter några viss tid, och det är ingen lång tid, så kommer oftast allting vända, och sen var det världens självklarhet om man bara inte backar. Vet du, Hanif Bali var inne på det, att man ska aldrig pudla eller backa. Okej, vissa fall kanske man borde göra det om man uppenbart inte står för det som, ja, någonting misstolkat. Men många gånger så har jag ju märkt i debatten att
Jag betalar för koranbränning till exempel.
Men, ja, men om du bara kör din linje... Ja, men om du bara kör din linje så kommer du snarare vinna på det. I början av året så var man ju liksom ryssagent och hej och hå. Nu ser ju alla hur Erdogan håller på. Oj, det var kanske var en poäng att markera mot. Och likadant det här med islamism och allting. Ja, det är ju högaktuellt och det är inte på grund... Jag menar, det är väl inte mitt fel att Hamas attackerar Israel?
Är det inte?
Kanske. Jo, det är kanske någon expert som kommer fram till det. Men det blir lite att... Vet man med sig att man har en poäng i det man gör så ska man nog inte vara så rädd och ta lite skit. För det är lite det SD har vunnit på i alla åren, att de har tagit en position och man får alla emot sig för de pekar på ett problem eller någonting som skaver. Och ju mer rätt de hade, ju mer blev de nästan attackerade. Men eftersom de sen vägrade backa från det och så får man rätt med tiden, då äger ju de frågorna och de ju växt och blivit ännu större. Det är lite så det funkar. Ju mer hatad man är ena stunden, ju mer älskad blir du något år senare för att man har stått fast där.
Jag tänkte på någonting. Det var inte så länge sedan som Ulf blev ju... Han hade något tal någonstans i Göteborg där han sa folk någonting.
Bara folk, hur? Han sa inte M.
Nej. Och sen så var det världens grej om det. Och sen så såg jag honom i någon intervju SVT. Jag kommer inte ihåg ifall det var Rapporter Aktuellt där någon reporter ställde frågan så här: sa du verkligen det här? Eller vad var det du menar egentligen? Och han bara så här: nej, jag sa verkligen inte det här. Och jag tänkte så här: varför ens utsätter han sig för själv för den situationen? Alltså om människor redan tycker och tänker någonting kring Ulf, varför kan inte han bara köra jag skiter i vad ni tycker och tänker, utan jag vet vad jag står för. Istället så skulle han ändå ut där och bli intervjuad som precis som du säger, att han liksom inte kan bara acceptera att han inte kommer vara omtyckt.
Det handlar om personlighet också kanske.
Högern har ju den här anständiga högern. Det har ju liksom varit också högerns identitet i väldigt många år. Blir det inte då jobbigt när du och Hanif Bali och andra kommer och utmanar, alltså inifrån? Kan du förstå att en del blir arga då, från höger håll? Man ska vara schysst, man ska vara anständig.
Ja, men jag tycker att jag har vinnlagt mig om att vara just schysst och anständig. Det är ytterst sällan som jag har skrivit någon text om någon annan ledarsida eller någon annan skribent. Eller liksom. Jag tycker att det intressanta är vad idéer leder till. Vad blir utfallet av ett politiskt förslag? Jag är inte så intresserad av vem som säger det eller var det sägs, utan jag är intresserad av innehållet. Så att jag tycker inte riktigt att, jag har ju inte haft den här liksom bråkiga attityden. Jag har ju knappt använt varken Facebook eller Twitter eller någonting för att diskutera. Utan jag har ju en väldigt stor följarskara, men jag har ju använt båda de här plattformarna för att dela mina texter, eftersom jag just har skrivit på många olika ställen och den läsekrets som jag har liksom följt mig på det sättet. Så jag tycker inte, jag känner inte igen mig i den här bilden av den skräniga högen.
Det är sant, det finns en skillnad mellan hur Alice uttrycker sig till exempel då. Hanif Bali och Ivar Arpi.
Jo, jag håller med. Mm. Det är bara det att ni hamnar i samma fack.
Ja, jag vet. Och det är ju för att jag ju också känner jag har varit kastad liksom som den kalla, den hårda, den principfasta. Och det är också en linje som jag har valt. När jag står i Aktuellt med Anders Lindberg och han pratar om vad han känner, så tycker jag det är ganska ointressant vad han känner. Jag känner också en massa saker. Jag kan ju som barn som vars pappa liksom flydde från Rumänien och levde utan sin familj i flera år i Sverige, givetvis känna att förslag som handlar om att det ska bli svårare med familjeåterknytning är jobbiga. Jag förstår verkligen både pappans perspektiv och barnets perspektiv där. Men det betyder ju inte att jag motsätter mig en sån politik om man ser det ur ett principiellt perspektiv, eftersom en sån politik syftar till någonting. Det vill säga den syftar till ordning och reda i migrationspolitiken. Den syftar till att hålla migrationen reglerad. Den syftar till en rad andra saker som jag tycker är centrala ur ett större perspektiv.
Ja, inte bara principiellt och pragmatiskt också.
Ja, så kan man kanske säga det. Men min poäng är att det jag känner hemma som privatperson, det är en sak. Men jag tycker att det är en svaghet från vänstern att man alltid utgår från sina känslor. Mm. För det gör ju också att det blir en asymmetrisk diskussion. Jag kan ju inte säga att du känner fel. Däremot kan jag säga att dina åsikter inte är konsekventa, eller jag kan ställa motfrågor som gör att det finns brister i ditt resonemang och så. Men jag kan inte säga att du har fel eller, när du man känner.
Man kan säga att det är fel att agera på sina känslor. Vi var inne på just den diskussionen innan du kom, och vi pratade om Israel och Palestina. Mm. Och jag säger till exempel att jag...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tittar aldrig på bilder från Gaza eller videor från Gaza, och jag vet att jag kommer må dåligt av det, men jag tycker inte generellt att man ska agera på sina känslor. Det finns en verklighet som man måste förhålla sig till, och samma sak till exempel du pratade om migration, och till exempel när det var krig i Syrien, om man bara agerar på känslorna. Det är hemskt förstås att det finns krig och finns folk som flyr. Men om man tillåter sina känslor eller sin empati styr sig på det sättet, man ska bara öppna gränser då och alla ska få komma till Sverige. Och då är det fel.
Jag tänker bara att ibland så blir det lätt genom att bara tänka rationellt, men ibland när man sätter sig in emotionellt i en situation, då kan man också förstå vidden av komplexiteten i problemet. En fråga som vi är överens om är just det här migrationsfrågan, liksom vi ska begränsa migration i Sverige, men också familjeåterföring, alltså att man ska få typ återförening. Och sen så var jag med om mina föräldrar tog hand om eller hjälpte en eritreansk man. Och han lämnade ju sin familj och barn i Eritrea, kom hit. Och efter 3 år så lyckades de återförenas. Och jag fick vara med när barnen fick träffa sin pappa för första gången. Och det var en sån stark känsla. Och där och då, när jag var med och bevittnade det, så börjar jag få ett annat perspektiv i frågan i sig. Jag tänkte så här, det är lätt att tycka en sak, men när man ser vad det faktiskt gör för människor, att det gör stor skillnad för dem, då blir frågan mycket mer komplex. Det är väl där jag tänker någonstans i det hela, att det inte är fel att liksom kunna ta in det andra perspektivet, för då får man också ett större djup.
Men jag håller med, alltså det går ju inte... Vi är ju mänskliga varelser som har känslor, så det är klart att det är en dimension. Men min poäng är ju att jag har ju varit det där barnet som sprang mot min pappa som jag inte hade sett på flera år på en båt mellan Sassnitz och Trelleborg 1989. Jag har varit det där barnet som blev uppringt en gång i månaden från Sverige och som liksom blev sjuk av längtan efter varje sånt samtal. Jag vet exakt hur plågsamt det är. Och som förälder idag så kan jag inte föreställa mig hur det skulle vara att vara borta från sina barn. Jag liksom saknar dem bara jag går hemifrån. Men vad blir konsekvensen av regler som till exempel det du nämner där med att vi öppnar gränserna för alla som har det svårt?
Ja, det funkade väl jättebra.
Ja, exakt. Det funkade jättedåligt. Och det var också en aspekt som jag lyfte fram 2015 där jag försökte liksom resonera kring, okej, inom vänstern har det alltid funnits en förståelse för att en välfärdsstat är väldigt dåligt rustad för att öppna sina gränser. Alltså en välfärdsstat funkar bara med rigida gränser. Det har socialdemokrater vetat i alla tider. Helt plötsligt bara bortsåg man från det. Man ville ha kakan och äta den. Och det går inte. Och politik handlar om att välja bort. Det handlar om de här svåra konflikterna där man känner någonting kortsiktigt, men där konsekvenserna långsiktigt blir förödande om man går på den här känslan. Och det leder också, får jag bara säga, det leder också till, jag är ju i grunden en liberal person som i teorin skulle vilja ha fria gränser. Jag tycker att det är helt rimligt att alla människor som inte kan bestämma var de föds, det vill säga ingen av oss kan det, ska få bestämma var man vill leva sitt liv. Jag har full respekt för att man vill ge sina barn de allra bästa förutsättningarna. Och världen är orättvis och vi får väldigt olika förutsättningar beroende på var vi föds. Men jag inser ju också att det är en väldigt naiv inställning till en värld som ser ut som den gör. Det går inte att öppna gränserna och ta in alla. Och eftersom jag månar om asylrätten i bemärkelsen att jag vill att människor som är på flykt ska kunna få skydd, så är det otroligt viktigt att man håller på reglerna. Därför att om man inte gör det så hamnar man i en situation där man till slut inte kommer kunna öppna gränserna för någon. Och det är dit vi är på väg. Och då är ju frågan så här, vem är det som är god? Är det den som säger, ja men ta hit alla? Och så leder det till att till slut ingen kan komma. Eller är det jag som säger, nej men migrationen måste vara begränsad för att vi alltid ska kunna ta emot människor som behöver det. Vem är det som är god och ond egentligen?
Du kopplar ju öppna gränser till vänstern här nu. Men borgerligheten har ju lika stor...
Absolut.
Så om man förklarar att vänstern fick hybris och inte förstod att en fungerande välfärdsstat inte går att kombinera med öppna gränser, hur förklarar man borgerlighetens öppna era hjärtan?
Jag tror att man kan förklara det med att högern ju inte värdesätter välfärden på samma sätt. Alltså för högern för delar av högern så var det säkert så att man såg det här som ett sätt att faktiskt riva ner välfärdsstaten. Det fanns ju liberaler som var av uppfattningen, ja men vadå, folk kan väl leva på ett kilo ris liksom.
Ja, vad heter han?
Segerfält. Denna stora tänkare.
Och jag menar, har man den inställningen? Vi har ingen välfärd, alla får komma hit och klara sig bäst de vill. Ja, då är det ju en annan sak. Men jag tror att borgerligheten, alltså nu var det nog så här att Fredrik Reinfeldt var övertygad i de här uppfattningarna. Men
han är fortfarande det, eller hur?
Jag tror att han är det. Jag tror att han är genuint övertygad om det här. Till skillnad från andra runt omkring honom. Jag hade ju många vänner som jobbade i statsrådsberedningen och som... Det här är ju då liksom när tiggerifrågan var stor bland annat. Och som försökte visa på det här. Och det var liksom kalla handen. Jag kommer ihåg att jag pratade med Mikael Sandström som var Reinfeldts statssekreterare vid flera tillfällen. Och liksom, för jag var fascinerad över hur de inte kunde se vad det här skulle leda till. Och han, det var också kalla handen. Sen svängde ju han. Och till och med sa liksom, i någon artikel att sådana som jag då hade haft rätt och han hade haft fel. Så att jag tror att det finns olika sorters liberaler och moderater och borgerlighet. Det finns de som följde med, de som alltid följer med och som är opportunister och som kan tycka lite vad som helst. De finns inom alla partier. Och sen så finns det de, liksom, den här sortens liberaler som alltid tror på framsteget och som tror att liksom efter murens fall så skulle världen bli på ett helt annat sätt och som alltid som tror på att innovation kommer att bryta segregation och att liksom allting kan lösas bara man vill. Jag är inte en sån moderat, utan jag är ju i så fall mer konservativ i att jag ser att nej men, det är mycket mer komplext än så. Det handlar om vilken stat man bjuder in människor till och det handlar om vilka man bjuder in.
Jag funderar på en sak som Mustafa var inne på. Traditionellt så var ju sossarna var väl de som var mer för kontrollerad invandring och stängda gränser historiskt. Högern har ju alltid velat öppna upp och haft mer rörlighet. Vad var det som fick sossarna att ändra sin egen sosselinje? Det har jag aldrig riktigt begripit. Har du någon idé där vad som hände? Var det bara att de var tvungna att regera med Miljöpartiet, att de gick med på det? Eller var det något annat?
Alltså jag tror att det är en kombination av saker. Dels så handlar det ju om att det under en period ju var lite lägre invandring. Och man hade erfarenheten av
Balkan, liksom,
Balkan och man tyckte kanske att det hade ändå gått ganska bra. Det var väl en grupp liksom. Sen var det ju de här Mona Sahlin och hennes utredare som förde in de här idéerna om den strukturella, exakt, om den strukturella rasismen. Vi hade hedersproblematiken som först förnekades. Vi
hade ju också Kamali.
Ja, bland annat. Och så hade vi ju liksom Lasermannen. Och det var ju liksom en rad omständigheter som samspelade som jag tror... Jag vet inte om ni har läst Åsa Erikssons Farväl till Bullerbyn. Hon är socialdemokratisk riksdagsledamot och har skrivit en väldigt intressant bok som är en interiör till hur den här diskussionen fördes inom Socialdemokraterna. Och hon har intervjuat gamla ministrar som var med. Så henne skulle jag rekommendera att ni faktiskt pratar med, för hon är intressant. Och då säger ju också de här gamla ministrarna att liksom Tage Erlander hade ju en uppfattning och han förstod ju och var emot det här. Sen kom Olof Palme med en annan syn på solidaritet och den humanitära stormakten och så. Så det fanns ju en konflikt inom Socialdemokraterna också mellan den här viljan att vara allsmäktig och god och de som månade mer om välfärdsstaten. Sen samtidigt så visste man att för att det här ska... Alltså det är en sak att vara i retorik liberal och humanistisk när man vet att gränserna ser ut som de gör, att det finns ett transportöransvar, att det finns en rad saker i lagstiftningen som gör att oavsett om vi säger alla är välkomna så kommer alla inte kunna komma hit. Det som sen hände var ju att det blev lättare att komma hit, rent faktiskt. Och det ledde ju till att det här ställdes på sin spets. Det går inte att bara prata om det i teoretiska termer för att posera som god, utan det här kommer ju få en konsekvens. Sen kom SD, liksom hotet från SD och viljan från båda blocken att markera mot det.
Just det.
Det blev ju liksom en maskopi där man ju också såg risken att man skulle få SD kastat på sig. Det fanns ju en sån diskussion mellan Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt till exempel. Så att det är många faktorer som jag tror tillsammans ledde till att man låste sig i två positioner som sen blev väldigt svåra att bryta, just för att de ju hade den här moraliska dimensionen. Man stod upp mot nazismen. Det är ju någonting som verkligen kan förena människor från alla spektrum. Och ju mer man gjorde det, desto mer växte de. Och desto svårare blev det också att adressera de frågor som människor oroade sig för. Så istället för att S och M fortsatte att vara den här järnaxeln som stod upp för den reglerade migrationen, så släppte man det och allt fokus handlade på att ta avstånd från SD. Mm. Vilket jag också gjorde, för jag kommer ihåg att jag... Vad kan det ha varit? Ja, men i valrörelsen 2010 så var jag på ett seminarium, Fores kanske, minns inte. Och så var Tobias Billström där och han var ju migrationsminister. Och jag gick fram till honom och så sa jag, du, jag ser ett skifte i min mailkorg. Från att tidigare var liksom de som hörde av sig och som tyckte saker om migrationspolitik var uppenbara rättshaverister som hade svårt med kommatering och utropstecken och liksom versaler. Till att det där skiftade mycket under 2010 till att bli människor som skrev sitt namn, skrev sin titel, skrev att man i grunden är för en öppen och liksom generös migration, men man är oroliga för integrationen. Man har röstat på Moderaterna hela sitt liv, men man är genuint orolig. Och jag sa det till honom, jag ser ett skifte här. Jag tror att det är våra väljare som nu är på väg att lämna. Och han viftade bort det.
2010 sa du?
Ja, alltså tidigt 2010. Ja.
Okay.
Och sen var det ju det som hände. Så att från att det liksom... Så SD har ju varit fantastiskt framgångsrika i att liksom locka väljare från alla partier. Och det kan ju på sikt bli en utmaning för SD när man liksom ska utmejsla en politik som förenar både det som är höger och det som är vänster. Men det jag såg, det var just de här besvikna moderata väljarna som kunde skriva, som kunde stava och som inte var rasister, som började oroa sig för helt andra frågor. Och de frågorna hade inte borgerligheten ett svar på. Och det var viktigare, mycket på grund av att Fredrik Reinfeldt också hade en ledartaktik som gick ut på att man liksom skulle köra på ett spår utan att reflektera. Att de här frågorna lämnades till SD. Och det har ju både S och M bidragit till. Och det är... De sitter ju i den båt som de själva har rott.
När de kom in i riksdagen, SD, var inte du lite orolig själv?
För
att det...
Okej, du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, lyssna på mig nu. Det här var inte hela avsnittet. Det var bara en liten smakprov. Hela avsnittet är nämligen mycket längre. Om du vill lyssna på alla hela avsnitten, då du måste betala biljet på klubb sista måltid. De har grabbarna de behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. För att betala räkningar. Köpa blod pudding till familjen. Åka tunnelbana. Eller dricka en kall Norrlands guld på uteservering ibland. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som ett par kaffe latte ute på torget. Per månad. Som ett pakiet erbjudande, helt enkelt. Let som en plet. Tak, min vän.